Någon kanske har noterat att det blir 5 stycken bibellektioner de här dagarna, men det är 7 sändebrev, och undrat hur det kommer att gå ihop. Vi får väl se om det går ihop eller inte. Jag kommer nu att i första hand i alla fall gå igenom sändebrevet till Smyrna, och sen får vi se vad klockan är, om jag hinner börja lite grann på nästa. Så kanske vi hinner ta lite mer än ett sändebrev per gång, och kanske hinner med alla 7. Men det är ingen katastrof om vi bara hinner med 6 kanske. Men vi samlar oss i bön. Omkring ditt ord, o Jesus, oss stilla gör, och fram till nådens källa, till ordets källa av nåd oss för. Du ensam kan oss mätta med det som ger oss evigt liv. Amen. Så här står skrivet i sändebrevet till församlingen i Smyrna, från Uppenbarelsebokens 2:8. Skriv till församlingens ängel i Smyrna. Så säger den första och den sista, han som var död och har fått liv igen. Jag känner ditt lidande och din fattigdom, men du är rik. Jag vet hur du hånas av de som kallar sig judar, men inte är annat än en satans synagoga. Var inte rädd för vad du kommer att få lida. Se, djävulen ska kasta några av er i fängelse för att ni ska sättas på prov. Och under 10 dagar kommer ni att få utstå lidanden. Var trogna in till döden, så ska jag ge dig livets krona. Den som har öron må höra vad anden säger till församlingarna. Den som segrar ska inte skadas av den andra döden. Herre, inskriv dessa ord i våra hjärtan. Amen. Smyrna låg ungefär 5,5 mil norr om Efesos, där den församling som mottog det förra sändebrevet var belägen. Och Smyrna var en gammal handelsstad med en livligt trafikerad hamn. Med sina tempel, teatrar och raka gator så gällde den här staden för att vara en utav antikens allra vackraste städer. Speciellt under kejsartiden upplevde Smyrna sin blomstring och tävlade med Efesos om äran att vara den mest betydelsefulla staden i den romerska provinsen Asien. I den här staden så hade också den judiska befolkningen en ganska stor makt. Vi vet inte vem det var som grundade den kristna församlingen i den här staden. I början av 100-talet vet vi att Polycarpus var föreståndare där. Enligt en gammal uppfattning så ska det faktiskt ha varit just Polycarpus som var mottagare av det här brevet som vi nyss har läst. I så fall så var han alltså då föreståndare i församlingen redan under 90-talet. För det är ju då Johannes uppenbarelsebok är skriven. Vi vet att Polycarpus år 155 led martyrdöden. Och i sitt tal på avrättningsplatsen så sa han sig ha tjänat Kristus i 86 år. Och det är ju inom parentes sagt ett ganska starkt indicium på att barndopet praktiserades redan från allra första början. För att man kan ju, ja, han kan ju naturligtvis ha blivit 100 år och döpts i 14-årsåldern. Men det var väldigt ovanligt att man levde så länge vid den här tiden. Men 86 år så hade han alltså tjänat Kristus när han blev avrättad. Smyrna är martyrförsamlingen framför andra och stod nu på 90-talet då uppenbarelseboken skrevs inför ännu svårare förföljelser än tidigare. Idag heter staden Izmir och är en modern storstad med 2,6 miljoner invånare. Och det finns faktiskt ännu idag en kristen minoritet i staden som under tidigt 1900-tal var betydligt större än vad den är idag. Och därför lär staden av turkarna ha kallats det otrogna Izmir. Igår så sa jag att alla de här sändebreven följer samma disposition. Och Jesus presenterar sig för varje församling med olika drag, allt efter deras särskilda behov. För den här församlingen presenterar sig Jesus så som den första och den sista, han som var död och har fått liv igen. Smyrna var ju särskilt utsatt för förföljelser. Så till de som lever under ständigt dödshot för sin kristna bekännelses skull betygar Jesus sig vara den levande, den som besegrat själva döden. Han hänvisar till Golgata. Han själv har gått igenom det svåraste, det tyngsta av alla lidanden, nämligen helvetes straffen. Han är dessutom den första och den sista. Han är herre över allt som hör den här världen till, över allt som ryms mellan det första och det sista. Vad får då församlingen i Smyrna för diagnos av Jesus? Till församlingen i Smyrna talar Jesus inget domsord. De hade sin ställning klar inför honom. De höll ännu fast vid vad ordet uppenbarade om deras andliga ställning, att de ägde allt i Kristus. Det här brevet är ett tröstebrev där Herren talar om att han känner till precis allt som sker med och i församlingen. Han uppmanar dem att inte vara rädda för lidandet, utan vara trogna in till döden. Herren vill hålla fast deras hjärtan vid ordet som han talar, för att deras tro ska styrkas, så att de ska kunna vinna seger. Faran för varje kristen, det är att börja räkna med vad man ser och känner runt omkring en, istället för att hålla sig till vad ordet säger. Jesus säger till församlingsföreståndaren att han känner ditt lidande och din fattigdom, hur du hånas och hur framtiden kommer att bli. Och vi kan här lägga märke till de personliga pronomina ditt, din och du. Ingen människa kan till fullo sätta sig in i en annan människas situation. Även om vi ofta hör orden, jag vet precis hur du känner det, sägas. Men att säga sig känna till något och verkligen göra det, det är två olika saker. Det är så många faktorer som spelar in när det gäller hur en människa verkligen har det. Men när det gäller Jesus är det verkligen så att han känner oss, varje människa, utan och innan. Han är ju ordet, varigenom allt som finns till har blivit skapat. I Kolosserbrevet skriver Paulus: Ty i honom skapades allt i himlen och på jorden, det synliga och det osynliga, tronfurstar och herradömen, makter och väldigheter. Allt är skapat genom honom och till honom. Det här betyder ju att precis allt som finns, änglar, galaxer, planeter, människor, djur, växter, molekyler och atomer, står genom sin blotta existens i förhållande till honom. Och människan står här dessutom i en särställning, eftersom hon, och bara hon, är skapad till Guds avbild. Men inte nog med det. Jesus har provat på alla våra frestelser och lidanden. Vi läser i Hebreerbrevet: ty vi har inte en överste präst som ej kan ha medlidande med våra svagheter, utan en som blev frestad i allt liksom vi, men utan synd. Han bar våra sjukdomar. Han var föraktad. Han blev trött. Han grät. Han blev hungrig, törstig. Han blev sviken och förrådd, förnekad, pinad, gisslad, torterad och så vidare. Så därför kan han verkligen säga: jag känner ditt lidande, din situation. Tänk vilken tröst det är att ha en sån vän. Och Herren Jesus följer aktivt hela händelseförloppet. Han inte bara känner till allt, utan han styr också allt. Han håller sina församlingar i sin hand och vandrar omkring mitt ibland ljusstakarna. Jag känner din fattigdom, men du är rik. Så säger Jesus. En del andlighet går ut på att förneka vad man känner och upplever och istället komma med en så kallad positiv bekännelse. Så fungerar det ofta i så kallade trosförsamlingar. Medlemmarna hamnar lätt i en slags förnekelse och liksom tvingar sig själva till att må bra och leva i ständig seger på livets alla områden. Men egentligen mår många väldigt dåligt. Och till sist så spricker förstås bubblan. Men Jesus och den helige ande förskönar inte tillståndet eller uppmanar oss att leva i förljugenhet. Sonen och anden förnekar inte något av den verklighet som vi upplever. Fattigdom, synd, lidande och rädsla. Mot allt detta så uppmanar inte Jesus eller den helige ande oss att sätta en så kallad positiv bekännelse. Utan mot detta sätter han sitt gudomliga men. Ni har det verkligen på det här sättet, men. Och så för han oss genom ordet in i den andliga verkligheten. För där ligger segern. Du är rik. Kanske hade församlingen blivit fattig genom förföljelser och plundringar. Judarna var mäktiga fiender i Smyrna. Församlingens materiella fattigdom var desto mer i ögonfallande med tanke på hur rik och välmående staden var i övrigt. Men de upplevde sig säkert fattiga i sig själva också, andligt sett. Och därför behövde de så väl Kristi rikedom. I saligprisningarna säger Jesus: saliga är de som är fattiga i anden. De tillhör himmelriket. De kristna i Smyrna hade blivit fattiga i sig själva. men rika i Kristus. Han var deras allt, deras vishet, rättfärdighet, helgelse och återlösning. Motsatsen gällde, som vi ska se om vi hinner fram dit, i det sista sändebrevet till Laodikea. Till dem sa Jesus: du säger, jag är rik, jag har vunnit rikedom och behöver ingenting. Och du vet inte att just du är eländig, beklagansvärd, fattig och blind och naken. Tänk hur mycket bättre det är att vara rik i Herrens ögon än i sina egna. Jag vet hur du hånas, säger Jesus. Församlingen hånades och förföljdes av stadens judar. Jesus säger att de kallar sig själva judar. Och det är intressant. De ger sig alltså ut för att vara judar, men i själva verket är de det inte. Och varför var de inte det då? De var ju födda av judiska föräldrar, läste skriften, iakttog buden och gick i synagogan. De var inte judar därför att den nytestamentliga definitionen på jude, det är alltså på att vara en sann jude, det är att vara född på nytt och troende på Jesus. För Paulus skriver i Romarbrevet 2, 28 och 29: den är inte jude som är det till det yttre, och omskärelsen är inte något som sker utvärtes på kroppen. Den är jude som är det i sitt inre, och hjärtats omskärelse sker genom anden och inte genom bokstaven. Alltså genom evangeliet och inte genom lagen. Och Paulus skriver också: Israel är inte alla som kommer från Israel, och inte heller är alla Abrahams efterkommande hans barn. De verkliga, sanna judarna, de tog precis som den fromme Simeon i templet emot Jesus som Messias, frälsaren, när han kom. Jesus säger till de falska judarna att de inte ens trodde på Moses skrifter. Om ni trodde Mose, skulle ni tro på mig, ty om mig har han skrivit. Jesus säger till föreståndaren, om det nu kanske var Polykarpus, att dessa kallar sig judar, men. Så kommer återigen ett gudomligt men som avslöjar den verkliga sanningen. De är inget annat än Satans synagoga. Och en liknande sak säger Jesus till några fariseer i ett stridssamtal. De menade sig vara Abrahams barn och ha Gud till fader. Men Jesus sa sanningen till dem: ni har djävulen till er fader. Såväl Jesus som apostlarna och de första kristna hade mycket mer bekymmer med judarna än med hedningar. Och så var det också här i Smyrna. Efter Polykarpus martyrdöd sände församlingen i Smyrna ut ett brev där de berättade att judarna var ivriga med att samla ihop ved till bålet som Polykarpus skulle brännas på. Och detta trots att avrättningen skedde på en sabbat. Nu ska det som här har sagts inte tas till intäkt för en uppfattning att judarna som folkslag är särskilt ondskefullt eller kristendomshatande. Antisemitism ska på allt sätt förkastas, brännmärkas som en svår synd. Utan det är istället så att den falska religiositeten, gärna i maktposition, var och hos vem den än dyker upp, i regel är mest hatisk, intolerant och förföljande emot Kristi kyrka. Och det är ett mönster som går igen genom hela historien. Under reformationstidevarvet lät katolikerna bränna eller på annat sätt avrätta 70 000 protestanter i Spanien, 80 000 i Italien och 20 000 i Nederländerna. Tänk också på alla illdåd muslimerna, som också representerar en förvriden biblisk tradition, idag utför mot den kristna kyrkan. Men Satans synagoga representerar framförallt alla avfälliga kyrkor och partier inom kyrkorna som in till tidens slut under sken av nitälskan för Guds ära och sanningens och kärlekens försvar ska förfölja de levande kristna och försöka släcka den himmelska elden varhelst den börjar att brinna. Jesus hade redan förutsagt att det skulle bli så här medan han vandrade bland sina lärjungar. Han sa till dem: ni kommer att bli utstötta ur synagogorna. Ja, den tid kommer då var och en som dödar er ska tro sig tjäna Gud. Och det ska de göra därför att de varken känner Fadern eller mig. Men jag har sagt er detta för att ni, när deras tid kommer, ska komma ihåg att jag sa det till er. Jag sa det inte till er från början, eftersom jag var hos er. Också det här sändebrevet är aktuellt för oss. Om vi tillhör Jesus så får vi på ett eller annat sätt lida för hans namns skull, mer eller mindre. Till en tid så kan man få vila på de gröna ängarna, men det bär också ner i dödsskuggans dal. I 1 Petrus 2, vers 19-24 läser vi: om någon som vet att Gud är med honom håller ut när han får lida oskyldigt, så är det nåd från Gud. Vad är det för berömvärt om ni härdar ut med att bli slagna när ni handlar orätt? Men om ni håller ut när ni får lida fast ni handlar rätt, då är det nåd från Gud. Detta har ni blivit kallade till. Kristus led ju i ert ställe och efterlämnade ett exempel åt er för att ni skulle följa i hans fotspår. Han hade inte begått någon synd och svek fanns inte i hans mun. När han blev smädad, smädade han inte igen. Och när han led, hotade han inte, utan överlämnade sin sak åt honom som dömer rättvist. Och våra synder bar han i sin kropp upp på korsets trä, för att vi skulle dö bort från synderna och leva för rättfärdigheten. Och genom hans sår har ni blivit botade. Och i samma brev, kapitel 4, vers 14, skriver Petrus: saliga är ni om ni hånas för Kristi namns skull, ty härlighetens ande, Guds ande, vilar över er. Vi kommer alltså att få lida för Jesus skull. Och när så sker så ska vi inte ge tillbaka. Herren ser och vet allt, och han kommer också att straffa en dag. Vi ska inte ta saken i egna händer. Herren ser och vet allt. Var inte rädd för vad du kommer att få lida, så säger Jesus till föreståndaren. Det kommer alltså ännu mer av lidande i framtiden för den här föreståndaren och för församlingen. Men Jesus säger att församlingen och föreståndaren inte behöver vara rädda. Djävulen kommer att kasta några av de kristna i fängelse för att de ska prövas. Och lidandet kommer att vara under 10 dagar. Nu har man haft olika uppfattning bland bibelforskarna vad de 10 dagarna innebär. Men det syftar nog varken på 10 konkreta dagar, på 10 eller till och med 100 år, eller på 10 stora förföljelser som en del föreslagit. Talet 10 är i Bibeln, och inte minst i Uppenbarelseboken, ett tal som symboliserar, visar på fullhet. De 10 dagarna vill säga oss att Gud hade mätt upp lidandesmåttet och lidandestiden för martyrförsamlingen i Smyrna. Gud har också mätt upp den för varje annan martyrförsamling och för varje kristen. Därutöver, utöver det mått som Gud har mätt ut, får det inte gå. Hur stort och trösterikt är det inte att veta det? Nöden räcker inte en dag eller en timme längre än Gud har bestämt. Och han har ju också lovat att han inte ska pröva någon enda utöver dennes förmåga. Lidandet som Herren tillåter ske har alltså prövning som mål. Prövningen är till för att stärka och luttra tron hos de trogna. Och det är ju ett mycket gott syfte som ingen Jesu lärjunge borde misstycka till. Sen är det en annan sak hur köttet reagerar på detta. Herren vet redan före lidandet vem som ska lida, eftersom han säger några utav er. Han vet också hur mycket de ska lida, eftersom han säger att det ska vara just under 10 dagar. Vad är det då som avgör vilka som ska lida? Och vilka som ska lida mer än andra bland Jesu lärjungar? Ja, det enda svar vi får i det här brevet, det är att det sker till allas prövning. De som lider gör det alltså till nytta för hela församlingen. På så sätt kan ju församlingen praktisera brödra kärleken, bära varandras bördor och genom detta döda något av egoismen och självupptagenheten. Alltså döda den gamla kötsliga människan. Därför ska vi akta oss mycket noga för att söka efter fel och syndafall hos dem som får lida ibland oss. Den som får lida får göra det för att vi alla ska sättas på prov. Vi ska i sådana situationer visa medlidande. Paulus skriver, om en lem lider så lider alla lemmarna med den. Och om en lem hedras gläder sig alla lemmarna med den. Var trogen in till döden, så ska jag ge dig livets krona, säger Jesus. Det här kan ju dels innebära att vara trogen livet ut, i betydelsen tills döden förr eller senare kommer, så som den gör för alla människor. Men det kan också betyda en uppmaning att ge sitt liv för Jesus skull. Efter martyrkronan så väntar nämligen livets krona. Jesus själv ska åt sina trogna ge denna krona. Eller krans, som det egentligen står. en segerkrans som idrottarna fick när de hade vunnit någon tävling. Och det är Jesus själv som har vunnit denna segerkrans åt oss genom att han själv bar törnekronan. Och en som verkligen höll ut och fick motta livets krona, det var Polykarpus. Som tidigare nämnts så var han möjligtvis Smyrnas föreståndare redan när brevet sändes dit. Hedningarna manade honom inför avrättningen att förneka sin frälsare, att svära en ed vid kejsarens skyddsande. Men Polykarpus stod fast. Han sa: "I 86 år har jag nu tjänat honom, och han har aldrig gjort mig något ont. Hur skulle jag kunna förbanna min konung och min frälsare?" Och så började man att reda till bålet. Judar, hedningar och också falska bröder hjälptes åt att bära fram ved. Och när han sen stod fastbunden bad han: "Herre Gud, allhärskare, fader till din älskade och välsignade tjänare Jesus Kristus. Genom honom har vi fått kunskap om dig som är Gud över änglarna och makterna och över hela skapelsen och över alla de rättfärdigas släkten som lever inför dig. Jag prisar dig för att du har gjort mig värdig denna dag och stund då jag får räknas till martyrerna och dricka din smordes bägare för att med kropp och själ uppstå till evigt liv i den helige andes oförgänglighet. Måtte jag idag bli upptagen bland dem som ett gott och välbehagligt offer, så som du i förväg har berett, uppenbarat och fullkomnat det, du trofaste och sanne Gud. Därför lovar jag dig för allt. Jag prisar dig, jag ärar dig genom den evige och himmelske överste prästen, Jesus Kristus, din älskade tjänare. Genom honom tillkommer dig ära med honom och den helige ande, nu och i de kommande tidsåldrarna. Amen." Polykarpos är ju den grekiska varianten av hans namn, och det betyder många frukter. Och hans död blev verkligen till rik frukt för många. Ännu idag finns det som sagt kristna i Smyrna, eller Izmir som staden numera heter. Martyrernas blod är kyrkans bästa utsäde. Så hette det under fornkyrkans dagar, och så har det alltid varit i kyrkans historia. Slutligen då, som i alla brev, kommer det ett löfte. "Den som har öron må höra vad anden säger till församlingarna. Den som segrar ska inte skadas av den andra döden." Vad är då den andra döden? Ja, den första döden, det är den kroppsliga döden. Och den kroppsliga döden, den är helt ofarlig för en kristen. Den är ju tvärtom en vinst. För då får man ju bryta upp ifrån denna syndens och ofullkomlighetens tillvaro och vara tillsammans med Jesus. Den andra döden däremot, det är den eviga döden, förtappelsen i helvetet. Den definitiva skilsmässan från Gud. Men den som har Kristus kommer inte till helvetet. Han eller hon ska inte skadas av den andra döden, läser vi här. Brevet till Smyrna, den hårt prövade martyrförsamlingen, både börjar och slutar med tröst inför döden. Och segern kommer som alltid genom att höra vad anden säger till församlingarna. Herre, vi ber om ståndaktighetens gåva, så att ingen av oss avfaller ifrån en frälsande tron på dig. Bevara oss in till livets slut, så att vi alla kommer hem till dig. Ingen av oss ska behöva smaka den andra döden. Amen.